En del av oss lever med änglarna och har ett väldigt okomplicerat förhållande till änglar, tror jag. Jag känner en kvinna som berättade att hon tänker så här när det gäller änglar. Hon tänker så här att änglarna är arbetslösa. Det finns alldeles för många arbetslösa änglar. Vi måste beordra ut änglar så att de hjälper oss. Och säga till och se att de finns där. Och hon har ett hus, ett sommarhus, tror det, i Småland. Och då frågar folk ibland, ja, men är du inte rädd när du är där? Nej, säger hon, jag beordrar ut en ängel i varje hörn av huset. Och sen så sover jag tryggt. Och det är ett sätt att se på änglar och leva tillsammans med det. Och det är hennes sätt. Och jag tyckte väldigt mycket om när hon berättade det där. Att få tänka så. När man kanske ber för någon som är sjuk, att få använda den tanken. Men Gud, skicka din ängel nu till den här personen. Jag tänker att en del är de här som ser dem, som jag berättade om i början. En del av oss kanske inte alls tror på det här med änglar eller funderar särskilt mycket över det. Och så finns vi en del, därav jag då, som tror på änglar och där änglar betyder mycket, men där jag har så svårt att få det att gå ihop med änglarna. Och särskilt när det handlar om skyddsänglar. Förra söndagen så var det ju 20 år sedan Estonia gick till botten. Och jag vet inte om någon av er minns en bild som någon hade tagit. Det satt en man, eller om det var en kvinna, jag törs inte säga, på båten när den är på väg och sjunker. Och så har någon tagit en bild på den personen. Och den personen överlevde och uttryckte sig väldigt tydligt att min skyddsängel var där. Och jag skulle predika då på Mikaelidagen efter detta. Och jag hade så svårt med det här. För jag tänkte ju så här, och det kanske någon annan också gör. Men alla de andra då? Var någonstans var deras änglar? Och jag tror ibland att... alltså jag har kämpat en hel del med det där och funderar att det verkar så enkelt för en del, det här med skyddsänglar, och så för andra av oss så är det mycket svårare. Och vi har olika bilder, vi har olika berättelser med oss, och ibland kan man ju fundera då, vad ska vi ha änglarna till? Och den här söndagen så kan jag ju inte låta bli att berätta den berättelsen. Det kan vara någon av er som har berättat den för mig, om barnet som skulle sova, och där föräldern talade om liksom att, jo, men nu släcker vi lampan. Du behöver inte vara rädd, för det finns en ängel i rummet hos dig. Och så släckte de lampan och föräldern gick iväg. Och så efter ett tag så ropar barnet, kom hit! Och så kom de in så här, ja, ta ut ängeln och tänd lampan! Jag tror att den vill säga oss någonting, den berättelsen också. Att inte bara använda oss av det, utan fundera över vad står det för? Vad vill de oss, änglarna? För det berättas om dem i Bibeln. Men jag kan ha fel nu, och då får ni gå hem och läsa Bibeln. Och så får ni komma och berätta för mig sen att jag har fel. När det står i Bibeln om änglar, så är det inte för att berätta om någon teori, om någon ordning bland änglarna. Mikaelidagen, det kommer ju så av Mikael som är ärkeängeln. Och det finns massa teorier om vilken ordning änglar har, och serafer och keruber och allt möjligt. Men jag kan inte hitta teorier om hur det är organiserat och vad det ska vara till för och så vidare. Utan berättelserna om änglar, det är berättelser i livet, i verkligheten. Ibland så blir änglar små gulliga bokmärken och väldigt oförargliga och romantiska och söta. Men änglarna i Bibeln, där de möter människorna, är kraftfulla, är starka, och de finns mitt i verkligheten. Och de finns mitt emellan där det bär och där det brister. Mitt emellan där det bär och där det brister. Där möter änglarna människor. Och de är budbärare. De är budbärare som berättar om en Guds närvaro. Och jag vill läsa en berättelse till. Vi hörde den om Daniel. Jag ska börja i den berättelsen förresten. Daniel som levde i fångenskap i Babylon. Han levde i flykt. Men han var en av dem som hade fått en plats bland de som styrde i landet. Han är vis. Han använder sig av sin vishet i tjänst för människor. Och han är trogen sig själv. Sin tro och sin Gud. Och han ber varje dag. Och runt honom finns människor som är avundsjuka. Och de vill få bort honom. Och så vill de få kungen att förbjuda att man ska be till Gud. Och Daniel han fortsätter med sin bön. Och de här människorna som vill få bort honom har ju försökt lura kungen till det här förbudet. Och kungen är väldigt förtjust i Daniel. Men då kommer de och säger, ja men Daniel ber. Nu måste du kasta honom i lejongropen, vilket var straffet då. Och när Daniel är i lejongropen så stängs, det är en ängel står det som stänger lejonens gap. Han räddas och han får sin plats tillbaka. Men hans kamp fortsätter. Han lever i en värld där ondskan är en realitet. Han kämpar med frågor om hur hans folk ska finna nåd inför Gud och hur de ska hitta sin frihet. Och i den här situationen, det är då han möter den här mannen som David läste om. Som berör honom, som uppmuntrar honom, som säger, var inte rädd. Det kommer att gå väl. Du är inte ensam mitt emellan där det bär och där det brister. Och en annan person som får erfara detta, det är Jakob. Och på sidan 1734 så finns hans berättelse. Jakob lämnade Beersheba och tog vägen mot Harran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan la han sig att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp i himlen. Och där Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sa, jag är Herren, din fader, Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. De ska bli som stoftkornen på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Jakob vaknade upp ur sömnen. Sannerligen, sa han, Herren är på denna plats och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sa, detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. När Jakob tar den här stenen till huvudgärd, det är också han på flykt undan sin egen bror som han har lurat och förrått. Och som han mycket väl förstår att han vill döda honom därför att han är sviken. Och han vet inte vad som ska hända, vad som ligger framför honom. Han är på väg genom öknen med mil av ensamhet framför sig. Han har ingen väg att gå tillbaka. Han vet inte vad som ligger framför. Och så drömmer han och så ser han den här trappan som leder från jorden ända upp till himlen och änglarna. Det finns en holländsk teolog som jag har en bok av, Nico Terdenlinden. Och han skriver så vackert, han skriver så här. När de går upp för trappan bär de med sig Jakobs nöd, hans skam, hans skuld, hans sorg över det som varit och hans rädsla för vad som komma skall. När de går ner har de med sig Guds tröst, orden från Gud själv. Jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Och när han vaknar, det är då han säger, jag visste inte ens att Gud bor här. Och visst kan det väl vara så i våra liv, att vi faktiskt glömmer bort det. Inte tänker på det. Och att då kan vi få tänka, ja men här är Guds boning. Här är himlens port. Mitt emellan där det bär och där det brister. Och Jakobs liv kommer aldrig mer att bli detsamma. Han är landsförvisad men inte utan hopp. Han är på väg mot ensamhet men han är inte ensam. Berättelserna om änglarna är berättelsen där de rör vid människors verklighet. Maria som får besök och som ställs i den situationen där hon är. Att hon ska föda ett barn utan att vara gift. Josef får också besök av en ängel. Han ska bli far men han vet inte hur det har gått till. Ska han våga? Visst lever vi alla på många olika sätt i situationer där det står mellan att det bär och där det brister. Och det är då jag tänker, när jag frågar mig, de där änglarna, var fanns de någonstans då? Ja, men de fanns ju där. De fanns ju där. Mitt emellan där det bär och där det brister. Och även när det brister så är de där. Och då är de där ända hela vägen till himlen. Det är min tro. Därför att Jesus Kristus har dött och uppstått för oss. Och det är så svårt. Och jag tror vi måste stanna kvar i smärtan emellanåt. För vi kan inte förklara det. Men jag tror att vi får också förmedla hoppet och bära med oss det. Jo, men de finns där. Och det är vår tro att Gud vill berätta för oss. Du är aldrig ensam. Jag är den som tar emot dig. Utvalda. De kanske var utvalda. Maria och Jakob och Daniel och allihopa. Måste man vara utvald för att möta änglarna? Jo, jag tror att man måste det. Men inte för att få vara med om det. Utan för att våga se det. Att våga se att änglarna finns där. Att få ge sig hän som barnen och tro att också vid vår verklighet rör änglarna. Vid din och vid min, där finns himlens port och där bor Gud. Amen.